Hej och välkomna till Gynpodden.
Hej, jag heter Helena Graflund Lagerkrans och jag är gynekolog och förlossningsläkare.
Och jag heter Lydia Graflund och jag är ekonom och representerar lyssnaren i den här podcasten som handlar om kvinnokroppen.
Det är vetenskaplig fakta om kvinnokroppen och det du hör i den här podden är det som man kan höra om man får träffa en läkare eller en barnmorska i ett möte. Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen.
Så är det. Hoppas att ni vill lyssna.
Välkomna.
Välkomna.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Det här avsnittet är sponsrat av Estecare. Och Helena, hur ofta får vi frågan hur man egentligen kan få hjälp med gynekologiska problem digitalt? Podden är sponsrad av Estecare, vårt företag där man kan träffa specialister inom kvinnovård via digitala möten. Alltså vart man än befinner sig i landet.
Ja, den frågan får jag ju ofta, både från kollegor och från kvinnor runt omkring mig. Men går det verkligen att få gynhjälp digitalt? Och det är klart att innebär ditt problem att du behöver göra en gynundersökning, då ska man inte söka digitalt. Men det finns väldigt mycket som går att lösa genom att lyssna på kvinnan. Till exempel klimakteriebesvär, PMS, oregelbunden mens, rikliga blödningar, mensvärk, smärta vid samlag. Det finns jättemycket som vi kan hjälpa dig med genom att lyssna på vad du har att berätta och hur det är för dig och hur det har varit under en lång tid tillbaka.
Och när vi började utreda det här så visade det sig att kvinnovården är ju faktiskt väl lämpad för digital vård.
Ja, och det här upptäckte ju jag, för jag började ju jobba digitalt på mitt sjukhus där jag jobbade tidigare. Jag började jobba digitalt där under pandemin och då insåg jag, men oj vad det här är effektivt, hur vi liksom kan ta hand om kvinnor på ett väldigt lätt sätt genom att sortera de patienter som inte behöver en fysisk undersökning, att de då får träffa en läkare digitalt. Mm. Och det sparar ju också plats och tid för de kvinnor som faktiskt behöver en fysisk undersökning att träffa någon på plats. Och det här var ju våran tes från början, att det finns väldigt mycket att göra digitalt. Mm. Och den har ju bara bekräftats av alla de tusentals patienter vi har haft på Estecare.
Och det är ju mycket patienter som har problem med klimakteriet eller mensbesvär, eller för att inte tala om postpartum. Tänk vad skönt att kunna ta ett digitalt amningsrådgivningsmöte med en barnmorska hemma från soffan i ditt hem istället för att behöva resa någonstans för att få exakt samma hjälp egentligen.
Mm. Och jag kan tycka till och med ibland att det är bättre att ta det digitalt än fysiskt, av den anledningen att när man träffar någon digitalt, då är det vad kvinnan berättar som spelar någon roll. Det är inte vad jag ser när jag undersöker. För att PMS och klimakteriebesvär, det är ju, vad berättar du för mig? Hur kan jag hjälpa dig? Och inte hur det ser ut vaginalt när jag gör en undersökning. Mm. Så att det digitala mötet tvingar liksom fokus på vad kvinnan berättar. Mm. Och det är jätteviktigt. Så ibland kan jag känna till och med att det blir ett bättre möte av att man ses digitalt. För att man har inte det här liksom hela tiden så att nu måste vi göra en gynundersökning, vi hinner inte prata längre.
Mm. Ja, det är jättebra. Så att det du kan göra är att du kan ladda ner appen Estecare via App Store eller Google Play. Och så kan man enkelt boka ett möte där. Till och med imorgon kan det säkert finnas tid där.
Så vi ses i Estecare-appen. Välkomna!
Hej då!
Hej, välkomna till Gynpodden. Idag så ska vi prata om framtidens förlossningsvård igen. Vi började den här säsongen med att podda med Karin Pettersson som är överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. Då diskuterade vi hur hon ser på förlossningen, hur den ska organiseras och vad man kan tänka sig kan ske i framtiden. Och nu ska vi följa upp det här med att podda med Charlotte Elvander. Välkommen!
Ja, men tack.
Du får en liten applåd. Det känns liksom lite mindre naturligt att applådera nu när jag är ensam. Det var lättare när Lydia var med. Då inledde vi alla poddavsnitt med en applåd. Men nu fick du en liten enmansapplåd. Lotta kallas du också. Du är barnmorska och arbetar på BB Stockholm. Du är ordförande för graviditetsregistret. Det ska du få berätta lite mer vad det är. Sen är du ordförande i vetenskapliga rådet. Du har disputerat 2014 och du säger själv att du är en fena på statistik. Och när jag har läst om dig och du har en blogg bland annat som jag har läst. Och då märker man att du är duktig på det här med siffror och statistik. Och det är jätteviktigt. Och jag kände när vi bjöd in dig att du är en helt rätt gäst för att diskutera framtidens förlossningsvård. Men kan inte du börja lite med att berätta om dig själv?
Jag blev barnmorska 2009 och det var efter att jag hade jobbat i USA några år som sjuksköterska och kommit tillbaka hem till Sverige och kommit på att nej men gud, det är ju barnmorska jag måste bli. Jag hade jobbat som undersköterska nere på Danderyds förlossning och sett de här barnmorskorna som jag såg upp till och tänkte gud, tänk om jag kan få bli som dem. Så 2009 blev jag färdig barnmorska och samtidigt som jag blev färdig så började jag också med forskningen. Och insåg ganska snabbt att mycket av det vi gör inom förlossningsvården skiljer sig en del från det vi ser i evidensen. Och vad har vi egentligen evidens för och så vidare. Och det väckte ju jättemycket frågor. Så jag började fundera och ville bara veta mer och mer och mer. Och sen dess så har jag inte kunnat sluta tänka på saker som har med förlossningsvården att göra. Och hur kan vi förbättra den? Hur når vi liksom optimala resultat? Och vad vill kvinnorna? Och ja, men allt som har med det här att göra.
Mm. Men vad jobbade du med i USA? Var det någonting där också som styrde in dig på barnmorskeriet?
Nej, egentligen inte. Utan där jobbade jag på en hjärtintensiv avdelning nere i sydstaterna i USA. Och då var jag som sjuksköterska. Men det jag också såg, för då var jag ju på en del, jag hospiterade på förlossningsavdelningen och jag såg också hur man behandlade kvinnor och det här var inte speciellt charmigt och jag kände att det inte är sådär man ska göra när man bedriver en god förlossningsvård och jag tänkte att vi kan så mycket bättre i Sverige.
Mm. Men, och sen är du ordförande i graviditetsregistret. Vad är
ja,
det för något?
För graviditetsregistrets förlossningsgrupp. Mm. Jag är registerhållare idag också. Mm. Nej, men förlossningsgruppen, det är vi fokuserar på de olika variablerna vi har i graviditetsregistret. Det är ett kvalitetsregister vi har i Sverige sedan 2014 som är helt fantastiskt. Det här är en riktig guldgruva.
Visst är det unikt också?
Ja, det är helt unikt. Mm. Jag vet inget annat land som har en sån här, ett sånt register, kvalitetsregister för förlossningsvård.
Och där skriver vi in allting, liksom, hur mycket alltså bristningar, sugklockor?
Ja, men det gör vi först automatiskt.
Automatiskt.
Så vi har en del såna här manuella variabler där barnmorskorna måste skriva själva. Men majoriteten av alla variabler kommer in av sig själva och så kan man få tillgång till det. Det uppdateras varje dag. Mm. Och det här används ju för förbättringsarbeten framförallt, men också forskning och uppsatser. Mm.
Jag innerkikar där ibland. Det är jättebra. För där, och man jämför också regioner, eller hur? Titta på hur de olika...
Okay. Och det gör ju också det gör ju, att kliniker och regioner får möjlighet att mäta sig lite och se hur ligger vi till och bedriver vi en god förlossningsvård på vår klinik eller inom vår region och vad kan vi förbättra oss inom och så vidare. Och det skapar också en ödmjukhet för man inser att många kliniker är jätteduktiga på vissa saker och så kanske man behöver jobba på andra. Alla har sina utmaningar.
Ja, spännande. Men du, nu kör vi igång med dagens ämne. Vad tycker du fungerar bra och vad tycker du fungerar mindre bra eller kanske till och med dåligt inom förlossningsvården idag?
Ja, det är mycket som är jättebra inom svensk förlossningsvård. Och jag vill verkligen framhäva det för att jag tror att jag kan uppleva sig lite kritisk ibland. Men internationellt sett så bedriver vi en väldigt god förlossningsvård med bra utfall liksom för mor och barn. Och många kvinnor är nöjda med sin förlossning. Men vi kan inte heller luta oss tillbaka och säga att ja, nej, men därför ska vi bara fortsätta precis som vi har gjort. Utan vi måste hela tiden fortsätta att utvecklas så att säga. Och vi har också trender som går i fel riktning i Sverige som vi måste liksom uppmärksamma och tänka till kring hur vi ska göra.
Vad är det för trender?
Men vi ser en ökad kejsarsnittsfrekvens. Vi ser att fler kvinnor har stora blödningar i samband med förlossning. Vi har fler barn som föds med låg apgar efter 5 minuter.
Apgar är det här eller det är ett sätt som där vi mäter hur bebisen mår när den föds.
Precis, ja. Ja,
så det är... Och hög apgar, då mår bebisen väldigt bra. Och en lägre apgar så mår den sämre.
Ja, precis.
Okej, så man ser en trend att apgar är lägre vid när bebisen kommer ut.
Ja, och den här trenden har pågått under ganska många år tillbaka nu och fortsätter uppåt, så att säga, att vi får fler barn. Så vi behöver fundera lite granna. Men andra saker som också är bra, vill jag säga då, det är att vi ser att det börjar komma fler alternativa vårdformer nu. Det händer jättemycket inom förlossningsvården idag, och vi har sett min barnmorska, vårdformen min barnmorska, som har bedrivits på Huddinge sedan några år tillbaka, börjar sprida sig. Vi har fått jobb på BB Stockholm nu att starta. Och det finns en efterfråga på fler alternativa vårdmodeller från kvinnorna och de gravida. Barnmorsketeamet i Göteborg har precis meddelat, eller har nyligen meddelat då, att de ska öppna en barnmorskeledd enhet.
I Göteborg.
I början på januari. Och jag tänker att det är ett tecken på att det finns en efterfråga. Så de tog saken i egna händer.
Och vad är den efterfrågan, eller vad är det för efterfrågan?
Att inte föda på sjukhus. Och att större kontinuitet inom graviditet och förlossning.
För din barnmorska, det har vi pratat, det pratade vi om i förra avsnittet med Karin Pettersson.
Min barnmorska.
Förlåt, min barnmorska. Uh-huh. Så gå gärna in och lyssna på där. Men kort är det ju att man ska få en barnmorska som följer en under graviditeten och under förlossningen. Och efter förlossningen.
Precis, ja. Och det är en av 3 eller 4 barnmorskor då som är med när man sen ska föda.
Och nu ska ni börja med det på BB Stockholm, det visste inte jag. Vad spännande.
Ja, och det är fler kliniker som också har önskat det här vårdvalet då. Förhoppningsvis kommer teckna det då.
Men är det inte dyrare vård?
Nej, det är inte dyrare vård. Det vi ser i de medicinska utfallen är vi har lägre andel som föds för tidigt, färre igångsättningar och många positiva, det medför många positiva förbättringar. Och på lång sikt så kommer det här vara väldigt kostnadseffektivt.
Men det är ju en ständigt pågående kris med svårigheter att bemanna förlossningar och barnmorskor som vittnar om att de hinner inte gå på toaletten. Larm om att födande inte kommer få plats på sin förlossningsklinik och så vidare. Vad är det som gör att det är så svårt att organisera förlossningsvården?
Jag tror att i grund och botten så handlar det om ett stort glapp mellan det man ser som barnmorska att man skulle vilja ge till kvinnorna och det man har möjlighet att ge dem. Och när det här glappet blir för stort så skapar det en stress, en etisk stress. Och om man dessutom då inte heller får betalt för det här utan man jobbar till en lön som man inte tycker motsvarar det arbetet man utför. Och man behöver jobba helger, nätter, storhelger. Så känner man att det är inte värt det. Jag tror att om man tänker då som barnmorska, om du har en kvinna som kommer in och man säger att åh gud, jag skulle vilja ge henne att hon skulle ha möjlighet att bada eller hon skulle behöva träffa samma barnmorska under hennes vårdförlopp. Hon behöver det här och här, men det finns inte möjlighet i systemet man arbetar i att ge henne det här. Så känns det frustrerande.
Ja, jag förstår det. Men barnmorskor vill också arbeta i högre utsträckning på såna här barnmorskeledda enheter. Eller hur? Det är inte bara kvinnorna som efterfrågar det.
Nej, precis. Det finns ju en grupp. Jag tänker att precis som kvinnorna så är barnmorskorna olika. Och det är hela tiden individer som vi pratar om. Och barnmorskor vill också olika saker. En stor grupp barnmorskor tycker att det går alldeles utmärkt och vill jobba på en förlossningsavdelning. Men så har vi en grupp barnmorskor som hellre jobbar på barnmorskeledda enheter eller inom kontinuitetsmodeller. Eller med hemfödslar eller någonting annat. Så att jag tror att vi måste tänka att vi måste ha olika alternativ. Både för att tillgodose behoven hos kvinnorna. men också för barnmorskorna. Och det här handlar ju inte om att för att barnmorskorna ska må bättre som personer, utan det är för att de ska få tillgång till en vårdform eller möjlighet att ge kvinnorna det de ser att de behöver.
Mm. Det här känner jag igen som läkare också, att man arbetar men man känner inte att man får göra sitt bästa för att man hinner inte, vårdmötet är för kort och det är för många patienter och så vidare. Samtidigt så läggs det ju mera pengar än någonsin på vården.
Mm.
Så det, jag kan inte förstå att det inte går ihop, att vi liksom inte ser en bättre och bättre arbetsmiljö och bättre vård. Vad tror du är, vad är problemet där?
Vi lägger inte pengarna på rätt saker.
Vad lägger vi pengarna på?
Vi måste lära oss att prioritera. Begreppet choosing wisely kommer mer och mer. Vi måste göra kloka val och se att de förändringar vi gör också ger resultat och förbättringar. Och när vi, vad ska man säga, när vi intervenerar eller när vi gör någonting för en väldigt stor grupp kvinnor i syfte då att det ska bli bättre för enstaka, så kostar ju det väldigt mycket, och då måste man hela tiden väga då de här för- och nackdelarna och utvärdera och se att det faktiskt blir bättre.
Har du något exempel där?
Nej, men då kommer vi in på igångsättningarna.
Mm, ja. Men vi kan prata om det. Jag tänkte att det var en av mina frågor lite längre ner, men vi kan ta det direkt. Vi har ju ett ökat antal igångsättningar på våra sjukhus idag. Och på Danderyd till exempel så kan man ju också göra igångsättning av förlossningen hemma. Mm. Inte om det har spritt sig också över hela landet.
Ja, men det pågår som studie.
Ja.
Mm.
Och det här innebär ju en stor belastning för vården. Eftersom en förlossning som man sätter igång tar ju många fler timmar än en förlossning som startar spontant hemma. Hur ser du på antalet igångsättningar som vi gör idag?
Nej, men jag tänker, alltså, visst man kan prata om belastningar så, och vad det innebär i kostnader, pengar och så vidare. Det är en sak, men jag tycker den stora, vi måste tänka att när vi inför stora förändringar och inför riktlinjer som säger att vi ska sätta igång förlossningar i högre utsträckning, så måste vi vara jättenoggranna med uppföljning. Och vi måste göra beräkningar på hur många tror vi att vi kan rädda och förbättra för. Vad kommer det att kosta? Och göra de här kostnadsberäkningarna mycket mer noggrant.
Mm.
För att vi har inte mycket pengar och resurser som helst. Och vi måste se att det är stora vinster för kvinnor och barn när vi gör de här stora förändringarna.
Mm. Men du tänker, för, till exempel då, havandeskapsförgiftning. Kvinnor med havandeskapsförgiftning, de ska sättas igång en viss tidpunkt. Eller kvinnor med graviditetsdiabetes eller högt blodtryck under graviditetet. Menar du att man kanske då inte ska ha sådana riktlinjer? Att man ska ha ett sista datum för graviditeten och så då?
Det jag tänker är att vi måste bli mycket mer precisa i vilka vi ska sätta igång. Vi kan inte, det är inte rimligt att tänka att för att ha en god och säker förlossningsvård så ska vi vara uppe i 30, dryga. En del är uppe i 35-36% igångsättningar på våra kliniker. Jag tror att vi inom förlossningsvården kan vara mycket mer proffsiga och precisa i att hitta dem som vi bör sätta igång. Och inte tänka heller att det är lösningen på en graviditetskomplikation, att alltid sätta igång förlossningen, utan vi kan göra andra saker också för att ha en god och säker förlossningsvård.
Och ändå tycker jag att vi går mer mot det här att man ska sätta igång vid senast det här datumet för den här gruppen av kvinnor. Att vi går ju nästan mindre mot en individualiserad vård.
Ja, jag håller med dig, och det är det jag tänker, att vi har väldigt standardiserat sätt att tänka. Jag tänker alla som har gått till vecka 40, alla som har tvillinggraviditet som når vecka 38, att vi har riktlinjer så att vi liksom bör sätta igång eller man rekommenderar igångsättning. Men jag tror att vi behöver individualisera mycket, mycket mer.
Mm. Och varför då?
För att kvinnor har så olika behov. Och en kvinna är inte en graviditet 38 plus 0 med tvillingar. Det här är en kvinna med olika, hon har sitt sätt att se på födandet och vad är viktigt för henne. Och allt det här måste vi ta med när vi tar i liksom beräkningen då, när vi tar de här besluten tillsammans med henne.
Mm.
Vad som är viktigt för henne.
Jag tycker det är superintressant det du berättar, för att det är ju också så här att vården utgörs ju av vårdprogram. Alltså man ska ju göra på ett visst sätt. Det är ju inte bara inom förlossningsvården. Alltså det är inom gynekologi eller kirurgi eller internmedicin eller vad det nu må vara. På något sätt är det också så att om man frångår det, då så tar man ju som läkare då en risk kanske. Att man felbehandlar henne och att man har frångått vårdprogrammet hur det borde vara. Det här är komplicerat.
Det är jättekomplicerat och därför måste vi också vara väldigt försiktiga med att skriva riktlinjer för sånt som vi inte har fog för eller evidens för. För ju mer riktlinjer vi skriver och berättar för folk hur de ska handlägga olika tillstånd, desto mer liksom lite fast i systemet kan man känna sig som vårdgivare också. Att man känner att nej, men nu har jag, det är svårt att ta hänsyn till den här enskilda kvinnan, för jag måste ju följa den här riktlinjen. Och det blir väldigt komplext. Så jag tycker att vi måste ha större tillit också till läkare och barnmorskor, att man kan göra den här helhetsbedömningen för den enskilda individen. Mm.
Men och hur ser du på antalet interventioner som vi gör inom vården idag? Och med en intervention så menar jag till exempel att man gör kejsarsnitt eller man kopplar ett värkstimulerande dropp eller man lägger en sugklocka eller ett klipp eller så. Det ökar ju väldigt mycket.
Ja,
eller gör det det?
Ja, nej men, och framförallt så varierar det. Det är bara att titta i graviditetsregistrets årsrapport från förra året. Vi har enorma variationer. Vi har en dubbel risk för, eller dubbel sannolikhet då, att förstföderskor föder med sugklocka på vissa kliniker än andra kliniker. Och induktionsfrekvensen varierar jättemycket. Spontan vaginala födsel. Så vi har ett jättestort spann. Och så länge vi har den här variationerna, så tänker jag att det är en oönskad variation. För det ska inte vara så att föder man på vissa kliniker så har man en kraftigt ökad risk för att bli klippt till exempel. Utan det borde ju vara behovet som styr.
Mm.
Och de här variationerna indikerar att det är mycket culture-based rather than evidence-based så att säga.
Mm.
Och
vi blir upplärda av de som jobbar där.
Ja, precis. Så det är väldigt mycket kultur inom förlossningsvården. Och har vi kliniker som visar att nej, men det går att ha så här låg andel kejsarsnitt eller så här låg andel klipp och fortfarande ha jättefina utfall, då ska vi eftersträva det. Mm. Så vi ska hela tiden eftersträva mot att ha så få interventioner som möjligt, men med bibehållna goda utfall. Och det här finns ju studier på som har visat att det går att minska interventioner med bibehållna eller ännu bättre utfall.
Mm. Du nämnde, när vi pratade inför den här podden, då nämnde du, du sa någonting ungefär som att det är otroligt svårt att implementera forskning i vården.
Mm.
Berätta, vad tänker du? Vad menar du med det?
Mm, vi behöver bli mycket bättre på det. Mm. Mycket bättre. Komplex implementering. Och jag tycker att vecka 41-riktlinjen är ju, och då pratar vi om de som har gått längre i sin graviditet och passerat vecka 41. Och hur ska man handlägga eller vad ska man ge för rekommendationer till den här gruppen kvinnor? Det här är, den har ju blivit väldigt omdiskuterad, den här riktlinjen, just för, tänker jag också, för att det handlar om implementeringen också.
Men Lotta, vad menar du med det här igångsättningen då, vecka 41? Det gjordes en stor studie för några år sedan där man kom fram till att man kanske, det fanns en fördel att sätta igång en förlossning från vecka 41 istället för vecka 42 som har varit implementerat under väldigt lång tid. Men du ifrågasätter det?
Ja, jag ifrågasätter slutsatserna och växlarna man drog på studien. Och man slår ihop den studien med de två andra studier som är gjorda på området. Och trots att evidensen är väldigt svag eller obefintlig egentligen, så väljer man ändå att skriva en riktlinje som säger att jo, men vi ska börja inducera tidigare i vecka 41. Eller göra individuella bedömningar. Vilket leder då till att hela Sverige fortsätter att göra olika saker, eftersom man kan göra det ena eller det andra, men båda rekommendationerna bygger på svag evidens.
Mm.
Och vad får det här för konsekvenser? Jo, eftersom man inte är så tydlig i sin riktlinje och att den inte är så tung i evidensen, så blir det liksom fortsatt väldigt mycket frågor ute i landet och man gör fortsatt väldigt olika.
Mm.
Och det kan vara så att regioner som man har inte haft barn som har fötts döda i vecka 41. Och ändå så börjar man inducera jättemycket i vecka 41. Så man måste titta på sin egen kontext och se, nu har det kommit forskning inom det här området. Och hur kan vi använda oss av den inom vår region och på vårt sjukhus? Så har vi ens ett problem med den här frågan? Så att mycket mer kontextbaserat, så att säga.
Mm. Ja, men om man gör det mer kontextbaserat, då kommer vi fortsätta göra olika ute i landet. Eller i vårt avlånga land.
Ja, och det här behöver man ju ta hänsyn till när man skriver riktlinjer. Mm. Då tänker jag att när man skriver en riktlinje så kan man inte heller, då måste man ha ganska bra på fötterna.
Mm.
För att kunna ge en rekommendation. Och det kanske i många fall också är bättre att ge ett kunskapsstöd. Det vill säga, det här vet vi på det här området. Så här kan man tänka. Det finns olika sätt att nå fram till de goda utfallen.
Mm. För den här CP-studien då, som visade att det kanske i vissa avseenden i varje fall är bättre att sätta igång vecka 41 än 42. Du hade något exempel om det på din blogg, att man skulle spara så och så många liv. Men att det, kan inte du beskriva, vad var det för exempel? Det var ett räkneexempel.
Ja, nej, men jag blir lite frustrerad eller med det logiska liksom bakom när man... För då tänker jag att när man har en sån riktlinje och man ska göra en så stor förändring så behöver man göra beräkningar. Och då skriver man att ja, med den här riktlinjen kan vi rädda 60 barn från att dö upp till 113. Men vi har aldrig haft fler än 35 som har dött i Sverige eller som har fötts döda ska säga, i vecka 41. Och då är det svårt att rädda 60 barn eller 113. Och det blir som ett glapp att man tänker att ja, nu har vi en överestimering från en studie. Men nu ska det här in i verkligheten. Hur ser verkligheten ut? Jo, vi har 35 barn per år. Okej, ska vi titta på de 35 barnen och se, har de ens dött i vecka 41 eller har de dött i vecka 40 och fötts fram i vecka 41? Hur många av de här tror vi på riktigt att vi kan rädda? Och ibland går den här överföringen lite snabbt, att man behöver gå hela vägen och tänka, vi ser en sak i en studie, men vad blir det i verkligheten?
Mm. Okej, jag förstår. Hur ser du på frågan om vem som har tolkningsföreträde på förlossningen? Vi kan börja med att prata om hur det ser ut idag.
Ja, det är en intressant fråga tycker jag, för att det är... Nu, vi har en lång historia liksom, inom förlossningsvården. Ni som har läst den här kläda blodig skjorta är ett gott exempel. Den beskriver precis den långa traditionen och diskussionen mellan barnmorskor och läkare som har funnits i alla år. Nu är det ju så att barnmorskor, vi handlägger, alltså 75% av svenska kvinnor föder ju vaginalt, icke-instrumentellt. Och majoriteten av alla dem handlägger barnmorskor helt självständigt. Visst så konsulterar vi läkare i vissa frågor och de kan vara med ändå ibland, även om de föds icke-instrumentellt så att säga. Men majoriteten handlägger barnmorskor själv och då kan det ju kännas naturligt att barnmorskor är med och utformar vården och skriver de riktlinjerna och... Ja, är, vad ska man säga, i huvudsak beslutsfattande kring de födslarna. Men av tradition så har det ju varit så att när man läkare skriver riktlinjer även för vattenfödslar eller liksom saker som barnmorskor handlägger och även de här icke-instrumentella vaginala födslarna. Så traditionen är väl att läkare har varit väldigt styrande i hur barnmorskor ska utföra sin profession.
Är detta en anledning till att barnmorskor vill jobba på barnmorskeledda förlossningsavdelningar? Man vill inte ha någon doktor som är där och lägger sig i.
Ja, men en av dem tror jag. Jag tror det. För att vi har ju vår egen profession, precis som läkarna sin profession. Och vi har varsin legitimation. Och vi är ansvariga för allt det vi gör och den handläggning som vi gör. Men då måste vi också känna att vi har frihet och individualisera vården för den kvinnan.
Det här har vi pratat om massor med gånger inom, i både den här podden men också liksom, det här är ju ett ständigt ämne för diskussion på förlossningen. För att problemet är ju att barnmorskor är skolade och utbildade att se det normala och hantera det normala och läkare är utbildade och skolade att ta hand om det som avviker. Och att vi ser ju mycket mer avvikande saker än vad ni gör. Och vi kan ju se samma patient och ni tycker att det är normalt och en doktor tycker att det är avvikande. Och det här är så intressant. Vad är liksom, Vad är sanningen i
det? Ja, men det är jättespännande. Ja, och det har suddats ut också. Mm. Det har blivit en större gråzon. För ja, nu, om vi har värkstimulerande dropp på 70% av våra förstföderskor, kan vi kalla det normalt? Mm. Ja, det är normalt för att det är normalt förekommande, men det är inte så fysiologiskt normalt. Och barnmorskestudenterna idag, de lär sig ju handlägga eder, syntdropp, allt det som för ett tag sedan ansågs väldigt avvikande och inte tillhör det normala. Det har ju blivit normalt idag.
För de flesta har en ryggbedövning och ett syntdropp. Ja, ett syntdropp är ju det som då kallas, alltså ett verkstimulerande dropp.
Ja, vi är uppe i 70% av förstföderskorna. Alltså vi har ju 10% av förstföderskorna i Sverige föder utan interventioner. Av fysiologisk födsel.
Mm. Det är en väldigt låg siffra.
Det är en jättelåg siffra.
Mm. Varför har vi 70% verkstimulerande dropp av förstföderskor?
Det är en bra fråga. Jag tror delvis så har det att göra med att väldigt många också får en ryggbedövning. Och sen har vi tankar om hur fort en förlossning ska gå. Och kvinnor har en tanke om hur fort förlossningen ska gå. Men vi inom slutenvården, vi behöver skärpa till oss, tänker jag. För vi kan inte säga att vi är duktiga på att främja en fysiologisk födsel eller det normala förloppet när vi är uppe på 70% användning av EDA och syntrop. Då börjar det bli problematiskt, och då kan man också förstå varför kvinnor väljer att inte föda inom slutenvården.
Mm.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Den här veckans avsnitt av Gympodden är sponsrad av mittpreventivmedel.se, som är en informationssida från Bayer. Helena, preventivmedel kan ju ha fler fördelar än att bara skydda mot graviditeter. Kan du berätta mer?
Ja, jag brukar alltid fråga om det när jag ger preventivmedelsrådgivning. För att kvinnor som har väldigt riklig mens eller som har mycket mensvägg till exempel, kan ju behöva ett preventivmedel som också minskar eller till och med tar bort menstruationerna. Och hur vet man då om man blöder rikligt? För alla vet ju bara hur ens egen menstruation är, så att säga. Och då brukar vi ha som riktmärke att om man blöder 7 dagar eller mer, om man måste gå upp och byta skydd på natten för att man blöder igenom, eller om man blöder så mycket att man behöver byta tampong till exempel varje timme eller använda liksom dubbla skydd dagtid, då blöder man för mycket. Liksom om man blöder med mycket klumpar och koagel. Det är också ett riktmärke på att man blöder för mycket.
Jag tror att det är många kvinnor som blöder för mycket och inte vet om det.
Jag vet att det är många som gör det.
Ja.
Träffar ju dem ofta.
Ja.
Och i alla tider så har ju flickor fått höra att det är så här det är att vara kvinna.
Och det
att,
är det inte
nej.
Längre.
Nej, det är faktiskt inte det. Utan vi måste göra mera för att hjälpa kvinnor med sina menstruationer. Om man då kan kombinera preventivmedel med en behandling för riklig mens, så tycker jag att det är otroligt praktiskt.
Ja.
Så det behöver inte vara någonting fel, alltså att det är någonting som är inte normalt i din kropp, men det är inte bra att blöda rikligt varje månad.
Nej.
Så på mittpreventivmedel.se, då kan man gå in och läsa mer om det här. Man kan också göra menstestet, där du kan få mera information om hur din mens är och vad som kan vara bra för dig.
Mm.
Och sen så tycker jag att man ska boka en tid för rådgivning kring sin mens och prata med någon som verkligen kan det här och inte nöja sig med svaret att det är så här det är att vara kvinna.
Jag tycker att det var en upplysning för mig när vi började podda om gympodden att preventivmedel inte bara används för att inte bli gravid, utan det används också som läkemedel för att hjälpa kvinnor med olika sjukdomar eller tillstånd, eller till exempel om man har problem med väldigt riklig mens.
Mm. Så mittpreventivmedel.se, gå in och gör menstestet och se till att du skaffar dig en riktigt bra menshälsa.
Mm. Tack Bayer.
Tack så mycket. Hej då.
Vi kan ju gå vidare till det ämnet då, hemförlossningar och det här ganska nya begreppet för mig i alla fall, wild pregnancy.
Mm.
Alltså vild graviditet.
Precis, ja. Free birth. Mm. Ja.
Free birth. Det är ett mycket ökat intresse för båda de här grupperna, alltså kvinnor som vill föda hemma och kvinnor som inte vill gå på mödravården.
Mm.
Vi har ju varit inne lite på det, men varför ser vi den här ökningen?
Men jag tror vi får hela tiden ta ett steg tillbaka och tänka att ja, den här gruppen kvinnor är jätteliten. Den är fortfarande pytteliten. Det är enstaka kvinnor det handlar om. Och vi har alltid haft och vi kommer alltid ha enstaka kvinnor, en liten grupp som väljer och de tar andra val och gör andra val än vad majoriteten av oss skulle ha gjort. Och free births och vilda graviditeter, det är ingenting som rekommenderar på något sätt. Vi kan inte heller säga att liksom håna de här kvinnorna på något sätt, eller visa respekt för deras val som de gör, och vi behöver inte heller lägga oss i så mycket deras val som de gör, utan alla gör sina val i hur man vill ha det.
Och, inom vården tycker vi att de är lite oinsatta. Så det är lite mer sådär, vi måste rädda dem från deras okunskap hur farligt det kan vara. Eller hur? Det är lite den synen vi har på det. Det är därför det är så svårt också att bara såhär, låta dem vara. Det är därför det diskuteras så mycket och det får mycket utrymme i media och så.
Men det är också kanske en del av grundproblematiken, att vi har väldigt höga tankar om oss själv och hur vi ska ta beslut åt andra kvinnor och berätta för dem hur de ska se på risk och vilka val de bör göra. Och vilka risker de ska vara rädda för. Exempelvis så kan vi säga till kvinnor att man liksom bör, eller signalera att man bör vara risken för att ditt barn ska dö eller svår sjuklighet. Ja, men kvinnor kanske är rädda för något helt annat. De kan ju vara rädda för att inte känna att de får föda på det sätt de vill, eller känna tillit, eller att det ska komma in främmande människor på rummet. Eller, de kan ju vara rädda för helt andra saker. Och då hjälper det inte att föda på sjukhus. Om det är den rädslan man vill undkomma, så att säga, då är det bättre att vara hemma. De som föder hemma, de har ju andra rädslor än de rädslorna som vi inom förlossningsvården kanske ser. Så att säga.
Precis. Och sen tänker man också på alla komplikationer som vi faktiskt ser.
Mm.
Och också om man ser på ute i världen, kvinnor som inte har tillgång till mödravård eller en säker förlossningsvård, att det är ju ibland livsfarligt att vara gravid och föda barn.
Mm.
Sen ska man ska inte trycka på det då, liksom, att det här kan vara farligt.
Men pratar du, för det är viktigt att vi skiljer då på de här kvinnorna som har så här vilda graviditeter och de som väljer att föda hemma. Vilken grupp pratar vi om nu?
Jag tänkte generellt lite på synen, liksom, att man inte vill ha så mycket inblandning. Man vill inte ha någon som kommer in på rummet. Eller
nej, men
jag
tänker, vår uppgift är att säga att vi rekommenderar att man går till barnmorska under graviditeten. Och vi rekommenderar att man har en närvarande barnmorska också när man ska föda. Och vi rekommenderar att kvinnor med låg risk, vill de föda hemma eller vill de föda på sjukhus? Vi har inget stöd i evidensen för att avråda dem från att föda hemma. Men vi kan ge rekommendation om att de ska ha någon närvarande hos sig.
Mm. Tror du vi kommer se ökat antal hemförlossningar framöver?
Ja, jag tror det. Jag tror att efterfrågan kommer öka. Och i takt med att vi har en medikalisering inom slutenvården som är svår att komma undan. Och vi måste bli mycket bättre på att individualisera vården inom slutenvården. För att möta upp de här kvinnorna.
Mm.
Och möta upp de behov som finns.
Mm. Och jag som också jobbar då på förlossningen, jag tänker så här, man försöker ju inte göra mer än vad man måste. Alltså det är inte så att vi kastar oss på vilken kvinna som helst och sätter ett verkstimulerande dropp eller lägger en sugklocka. Utan jag tycker liksom att det är en diskussion om man förhåller sig till riktlinjer som vi pratade om. Liksom, vi har mycket riktlinjer. Och ändå så är det en så stor grupp Jag tänker, vad är problemet? Att det är att vi inte låter det ta tid, men och då är det också så här, ja, men om en förlossning tar för lång tid, då är det ökad risk för blödningar, mm, och kanske en bristning och bäckenbottendysfunktion i framtiden. Ska man då välja, vad ska man välja, ett problem i framtiden eller nu, mm, eller upplevelsen, mm, eller det är en svåra frågor.
Mm. Och det handlar om numbers needed to treat, det vill säga, mm, hur många behöver du göra någonting på för att rädda en enskild individ, mm, eller förbättra för en enskild individ. Och här har vi olika syn. Jag vet att det var en diskussion i sociala medier för bara ett tag sedan där någon uttryckte att jo, men vi måste ju intervenera, att det är liksom okej att intervenera på en stor grupp kvinnor för att hjälpa en. Och då får de liksom räkna med att det blir lite sämre förutsättningar för den här gruppen för att en ska få det bättre. Och det är ju som med igångsättningar också, att man säger, ja men det kanske inte blir de bästa förutsättningarna för ett riktigt bra verkarbete när vi sätter igång, men den kommer i alla fall inte dö. Och så behöver vi göra det på jättemånga för att rädda en enstaka. Är det okej att försämra förutsättningarna för en stor grupp kvinnor för, mm, att rädda enstaka? Det är en etisk fråga.
Mm. Det är en etisk fråga. Och vi drog den i ett annat poddavsnitt med Minna Lundén när vi pratade om intrauterin fosterdöd. Ja. Då pratade, mm, vi om att, ja, men vill man verkligen att ingen ska föda ett dödfött barn, då ska man sätta igång alla förlossningar vecka 22 plus 0, för det är då det går från att vara ett foster till att det är ett barn.
Ja.
Och då är man ju ganska, då är ju alla överens om att, ja, men där är vi ju inte.
Nej.
Men liksom, var ska man lägga den här gränsen, och inte bara i igångsättning för att minska risken för intrauterin fosterdöd, utan alla olika interventioner vi gör, var ska man lägga gränsen?
Mm, det beror på vilket utfall det är man vill förbättra.
Mm.
För om vi bara styr på död.
Mm.
Om det är det enda utfallet vi tänker att det här är absolut viktigaste, det enda vi ska tänka på är att rädda dem från död. Då ska vi indicera. I vecka 37 kanske plocka ut dem med elektivt snitt, jag vet inte. Då kanske en del dör i och för sig på grund av andningsproblematik efteråt, mm, eller andra saker.
Mm.
Men då har vi ett sätt att tänka.
Mm.
Men tänker vi att barnafödande, det är så mycket mer än att barnet ska leva eller inte leva. Det här handlar om det här är en livshändelse. Det är så stor händelse i kvinnors liv. Och vi behöver ta hänsyn till så många fler utfall. Då kan vi inte bara styra på det. Utan då måste vi styra på många fler utfall. Och också se till nästkommande graviditeter och hennes fortsatta liv. Mm. Och där tror jag och tänker att vi som barnmorskor har ett annat sätt också att se på födandet. Vi ser det här är en händelse i kvinnans liv. Vi vill alla att hon ska föda ett levande, friskt barn. Men hon kommer också ha fortsatta graviditeter. Och det är mycket mer än de här timmarna på förlossningen, den medicinska händelsen. Så att vi måste ta ett helhets, se det ur ett väldigt holistiskt perspektiv.
Mm. Där skiljer vi oss som grupp ganska mycket. Barnmorskor ser ju mycket mer det som liksom en händelse. Vi ser det som att vi vill minska risken för att något ska gå fel. Här, det är, alltså, nu är det lite krasst så, men
ja,
det är ju, mm, så det är mycket.
Men jag tror att det är därför det kanske krockar också ibland. För om man tänker, vårt jobb inom förlossningsvården är att få ut ett levande barn.
Mm.
Om man har det som sin syn, mm, på det, vårt uppdrag, så handlar man ju på ett sätt. Men har man en annan syn och tänker att nej, men vi ska stötta den här kvinnan genom den här helt normala fysiologiska processen som det faktiskt är att föda barn. Om det skulle avvika, då finns vi där och kan backa upp henne eller hjälpa henne. Annars så ska vi bara stötta henne genom den här livshändelsen.
Mm.
Så att hon får bli så stärkt som möjligt och går in i föräldraskapet och känner att hon har fött ett barn och hon har tagit emot det här barnet, att anknytningen är så bra som möjligt och går in i sin föräldraroll på ett så optimalt sätt som möjligt. Då är det lite andra saker vi behöver ta hänsyn till också. Mm.
Tänker du att det finns några risker med barnmorskeledda förlossningsenheter där det inte finns förlossningsläkare på plats?
Man kan inte säga att någonting är riskfritt. Oavsett om man föder på en barnmorskeledd enhet eller om man föder inom slutenvården. Vi gör jättemycket dumma saker på sjukhusen. Vi överstimulerar, vi gör onödiga kejsarsnitt, vi tolkar CTG felaktigt. Barnmorskeledda enheter har visat sig ha väldigt goda utfall. Vi är ovana vid det här i Sverige. Men internationellt så är det här vardagsmat så att säga. Utan det finns ju i de flesta andra länder. Men för oss är det här en nyhet. Jag är inte orolig för barnmorskeledda enheter. Det är snarare ser det som en positiv utveckling. Och man kan också tänka att ja, men det här är för de friskaste. Som förväntar sig en helt normal födsel.
Vi har ju också en växande grupp kvinnor som vill göra kejsarsnitt utan medicinsk indikation. Vad tänker du om just det, kejsarsnitt på kvinnans önskemål?
Jag tänker att det är rimligt att kvinnor får vara med och ta beslut om hur de ska föda barn. Och vi inom förlossningsvården, det vi kan göra är att ge så goda och optimala förutsättningar som möjligt för att kvinnor ska känna att de vill och kan föda vaginalt och känna sig trygga med det. Sen om vi ändå har kvinnor som önskar någonting annat och då tänker jag kanske ha gått i ett par samtal och man vet att de har liksom den informationen som de behöver för att kunna ta det beslutet, då tycker jag någonstans att vi ska tillmötesgå dem.
Så man ska få bestämma det själv?
Ja, jag tror att det finns en grupp kvinnor som mår bäst av att bestämma själva och planera ett kejsarsnitt, absolut.
Lotta, nu ska du få en svår fråga. Mm. Vad ser du i framtiden? Vad gäller mödravård och förlossningen? Liksom, hur kommer det förändras? Hur kommer vi styra och verka inom förlossningsvården och mödravården i framtiden?
Men jag tror att vi kommer förstå att vi behöver vara mycket mer individualiserad vård. Och förstå att gravida är olika personer med olika önskemål, olika sätt att se på risk. Vi kan inte dra alla kvinnor över en kam och säga att alla som har det här tillståndet ska behandlas så här. För bakom tillståndet så finns en person och en kvinna med sitt synsätt så att säga. Och det är det vi måste luska fram. Jag hoppas att vi inte förlorar tilliten till att kvinnor vill och kan föda barn så självständigt som möjligt. När jag har varit i USA och hospiterade på det var Hershey Medical Center vid Penn State där jag skrev min avhandling. Det var så sorgligt. För där hade man förlorat tilliten till att kvinnor kunde föda. Man trodde på allvar att man på grund av den höga kejsarsnittsfrekvensen har snittat bort kvinnors förmåga att föda barn. Så kvinnor blir passiva, de lämnar över sig till systemet när de kommer in och ska föda. Och läkarna, för de hade inga barnmorskor där, läkarna tog över. Man gav en tidig ryggbedövning, på med det värkstimulerande droppet och så förlöste man den här kvinnan. Och det är sorgligt att se. Så jag hoppas att vi inte förlorar tilliten till att kvinnor kan och vill föda barn.
Men ser du några förändringar vad det gäller organisation? Vi pratade lite om det här nu med min barnmorska, där man har mer sammanhållen vårdkedja, om man ska säga. Och sen hemförlossningar kanske ökar lite granna, barnmorskeledda enheter. Någonting annat som vi inte har berört ännu i den här podden?
Jag tror att vi kommer definitivt se en ökning av de här kontinuitetsmodellerna. Och jag hoppas och tror att vi får fler mindre enheter. Kanske barnmorskeledda enheter, fler alternativ till kvinnorna. Jag tror inte att vi ska vara rädda för det, eller vi ska inte vara rädda för det, utan vi ska välkomna det och tänka att vi behöver fortsätta utvecklas i takt med att kvinnornas behov förändras över tid. Och vi har så pass bra kommunikation och koll på vår förlossningsvård och utfall så att vi kan utvärdera det här kontinuerligt och se att det fungerar bra.
Stort tack Lotta. Det var jätteroligt att få prata med dig om de här frågorna och skiljer sig lite från Karin Petterssons avsnitt som vi spelade in för några månader sedan. Men jättespännande att höra din syn på det här. Tack för att du var med i Gympodden.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Hej då.
Hej då.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.